بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم بخير الحمد لله ما شاء الله Vi fortsätter att läsa från boken Bulugh al-Maram, Kitab al-Jami', Kitab al-Birr wa Sila. Och vi stannade i förra veckan vid hadith 1272. Och där nämner författaren hadith Abu Ayyub radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa La yahillu li muslimin en yahjura akhahu fawqa thalathi ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه حسير أبو أيوب رضي الله عنه أت رسول الله صلى الله عليه وسلم سير دار انت حلال دي انت تلوتت فر المسلم أت بويكوتا سن برودر مير ان تري نتر دوم ميتس Och de vände sig bort, den ena vände sig bort från den andra och den andra vände sig bort från den andra personen. Och den bästa av dem är den som börjar med att ge salam. Den som börjar med att hälsa. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Denna hadith tar upp en mas'ala, en fråga som då är al-hajr. Att bojkotta en annan muslim. Och vi har ju gått igenom tidigare, vi har nämnt att muslimerna har enorma, stora skyldigheter gentemot varandra. Rättigheter och skyldigheter. Eller hur? Att hälsa på varandra, sprida salam, besöka varandra när vi är sjuka. Att be över ens broder då han har dött, följa hans begravning. Att acceptera hans inbjudan, att rådge honom och liknande skyldigheter. Och islam är en religion som kallar till al-ulfa och al-ijtima', till enighet, till sammanhållning. Att vi ska vara enade. Är vi enade så är vi starka. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Att var inte oense. För då kommer ni att splittras och ni kommer förlora era styrka. Så muslimerna ska vara enade. Som profeten alaihi salatu wassalam har sagt att de ska vara som en byggnad. Kalbunyan al-wahid. Och han satt ihop sina fingrar. Yani de stenar stöttar varandra. Tar man bort vissa stenar så blir byggnaden svag. Den har en risk att falla ihop. Det kommer in kall vind och liknande saker. Så tillsammans är vi starka och i splittring är vi svaga. Och det här är någonting som shaitan, al-la'in, strävar efter. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt att shaitan har tappat hoppet att dyrkas på den arabiska halvön. Gärna att folk ska gå tillbaka till al-jahiliya som de var på innan. Men Yarda, han accepterar och han är nöjd med tahrij bainakum. Yani att ni han gör fitna, han gör problem mellan er. Det här är något som shaitan blir väldigt glad av. Att muslimer har de här konflikterna sinsemellan. Och det kommer, han kommer med olika saker. Det kan vara att han splittrar muslimer med sekterism. Grupper. Religiösa grupper. Och den ena gruppen tycker att den är bättre än den andra. Det kan vara med nationalism. Att han kommer till muslimer och säger men vi är bättre än dem. Vi är ljusa, de är mörka. Vi är araber, de är inte araber. Och så vidare. Och det finns bland andra för alla folk. Eller hur? Och så splittrar han mellan muslimerna. Men muslimerna som vi sa ska vara enade och ska vara starka. Och här nämns i denna hadith att det inte är halal. Det är inte tillåtet för en muslim att bojkotta en annan muslim mer än 3 dagar. Det ligger i människans natur att ibland bli arg. Det är mänskligt. Vi är inte änglar. Vi har känslor. Och en person som blir arg kan vilja markera och kanske tänker att jag vill inte prata med den här personen. Jag vill inte ens se honom. Personen gjorde någonting fel. Jag vill inte ens hälsa på honom. Det är mänskligt. Och det är tillåtet. Det är inte bra. Men det är tillåtet i max 3 dagar. Sen är det haram. Och det är från de stora synderna som vi kommer att nämna. Så här finner vi att det är tillåtet. Men då säger här ulema, om det är på grund av världsliga saker. Gärna man tjafsade på någonting världsligt. Och sen, jag ska inte prata med det. Och sen efter 3 dagar, khalas, nu måste vi försona. Och vi måste börja prata med varandra igen. Hänger ni med? Så om det är på grund av någonting världsligt, då är det tillåtet i max 3 dagar att bojkotta sin broder. Och al-hajr, att bojkotta, betyder här att man inte pratar med personen. Och man ger inte ens personen salam. Det kallas för al-hajr, att man bojkottar. Okej? Och det här som vi då sa är tillåtet i max 3 dagar. Och man får inte bojkotta i mer än 3 dagar på grund av någonting världsligt. Och då måste man då bryta den här bojkotten. Och det gör man genom att ge salam. Har man gett salam så har man brytit bojkotten enligt de flesta lärda. Och här nämndes också att de 2 personer då tjafsar. De bojkottar varandra och inte hälsar på varandra. Så är den bästa av dem den som börjar med att ge den andra salam. وَخَيْرُهُمَا أَلَّذِي يَبْدَى بِالسَّلَامِ. Den bästa av dem är den som börjar med att ge salam. Och det här kräver ibland att man kanske kliver ner från sin höga häst. Det är svårt ibland. Att han gjorde fel mot mig, jag har rätt. Men khalas, lilla, för Allahs skull, jag ger honom salam. Jag börjar. Han har fel, men jag börjar, khalas. Jag vill ha den här belöningen. Jag vill vara den bästa hos Allah Azza wa Jalla. Okej. Okay. Vad händer då om man bojkottar en person på grund av någonting världsligt i mer än 3 dagar? Och innan det, finns det muslimer som bojkottar varandra på grund av världsliga saker? Finns det? Mer än 3 dagar? Det finns, tyvärr. Det finns muslimer som bojkottar varandra i år, åratal, decennier. Bojkottar varandra och hälsar inte på varandra. På grund av vad? På grund av några 1000 lappar. På grund av ett tjafs i en arvsfråga. Några meter mark eller något hus eller någon byggnad. Eller han sa till min mamma, han sa till min pappa, till min faster. Det var en skilsmässa, det blev problem. Och sen splittring sker. Och ännu värre om det är inom familjen. Här talar vi om att bojkotta en broder. Yani en muslim. Haram. Mer än 3 dagar. Och vad ska vi då säga om det är en familjemedlem som har ännu mera rättigheter än en främmande broder? Och tyvärr, det här finns bland vissa muslimer. Och vi har hört det. Folk som inte ens har kontakt med sina egna föräldrar. Pappa och mamma. Föräldrar som säger åt barnen, du får inte ens ringa till din moster. Du får inte ringa till din faster. Du får inte ringa till si och så. Du får inte besöka dem. Om du gör det, jag kommer inte prata med dig. Och liknande saker. A'udhu billah. Och sen på grund av vad du går tillbaka, det är dunja. Världsliga saker. Lyssna på hur allvarligt detta är. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa, tuftahu abuabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس. Dörrarna till paradiset öppnas varje måndag och varje torsdag. فيغفر لكل مسلم لكل عبد مسلم لا يشرك بالله. Så varje muslim förlåts som inte gör shirk. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. Förutom en man där det var en tvist mellan honom och hans broder. فَيُقَالُوا أُنْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. Och då säger Allah, låt dessa 2 vara. Men de utesluts från att förlåtas. Tills de försonas. Och denna hadith finns i muslim. Så kolla här. Varje vecka öppnas dörrarna till paradiset. Varje måndag och varje torsdag. Okej? Och i vissa hadither att det är de dagarna då gärningarna går upp till Allah. Måndagar och torsdagar. Och därför tyckte profeten alaihissalam om att fasta dessa två dagar. Eller tnein wal khamis. Eller hur? Måndagar och torsdagar. Men subhanallah, kolla här. Allah förlåter varje muslim som inte gör kirk. Men han är muahid. Han är en person som har fullbordat sin tawhid. Han gör inte någon form av kirk. För kirk förlåter Allah inte. Personen måste göra tauba. Måste ångra sig och måste sluta upp med att göra denna synd. Så Allah förlåter varje muslim som inte gör kirk. Förutom två muslimer som har en tvist sinsemellan. De bojkottar varandra mer än 3 dagar. Och då säger Allah till änglarna, dessa två förlåts inte. Låt dem vara tills de försonas. Hatta yastaliha. Subhanallah. Då talar vi inte om att de missar den här belöningen en vecka, 2 veckor, 3 veckor. Nej, så länge ni inte försonas så är ni inte inkluderade av denna hadith. Ni förlåts inte. Är det inte allvarligt? De lämnas i någon form av karantäntillstånd tills de ändrar på sig. Och här säger ulema också att ju längre man bojkottar en person, ju värre blir det. Yani för varje dag som går efter 3 dagar, ju större blir synden. Och beviset på det är en hadith som nämns att profeten a.s. har sagt att bojkotta en muslim ett år är som att spilla hans blod. Hajr muslim sana kasafki dami. Att bojkotta en muslim sana, ett år, är som att spilla hans blod. Safku dami. Är det inte allvarligt? Det är bland de största av synder att spilla en muslims blod. Subhanallah. Så om ni befinner er i en sån här tvist med en person, en fejd, en sån här, ett bråk, ett tjafs, på grund av någonting världsligt, försök att kontakta personen. Den bästa är den som börjar med salam. Sträck ut handen. Var den som är den förlåtande parten, den försonande parten. Och du gör ditt. Om personen sen säger nej, men jag ska inte hälsa på dig, då har du gjort ditt. Och det har nämnts en hadith att om du hälsar på personen och personen inte hälsar tillbaka, så kommer malaika att hälsa på dig. Istället för den här personen som vägrar att ge upp den här tvisten. Al-malaika kommer att hälsa på dig och shayatin kommer att hälsa på honom. Yani han är i sällskapet av shayatin. Och du är i sällskapet av al-malaika. Hänger ni med? Taib, en till fråga. Vi sa att man får inte bojkotta en muslim mer än 3 dagar på grund av någonting världsligt. Men får man bojkotta en muslim mer än 3 dagar på grund av någonting religiöst? Nej, det får man. Och det är ijma, det är konsensus i den här frågan. Alla lärda är överens. Att det är tillåtet att bojkotta en muslim i mer än 3 dagar om det är på grund av någonting religiöst. Och då säger här ulema att det omfattar synder. Och det omfattar el-bid'a. Och det omfattar synder som han säger, eller som han gör, eller som han tror. Okej? Okay? Så de lärde sig här att man får bojkotta en person i mer än 3 dagar om det är för att markera. För att personen ska förstå allvaret av det han gör. Och det är ibland som en form av utfrysning från samhället, från gemenskapen. För att personen ska förstå allvaret, sluta upp med det han gör och komma tillbaka. Och det här hände på profetens tid, alaihi salatu wassalam, att det fanns vissa av sahaba som utan anledning inte gick ut i jihad, som var en plikt på dem. Och de hade ingen ursäkt. Men de var ärliga. Och de sa sen, vi hade ingen ursäkt. Och då blev de bojkottade. I mer än en månad. Tills Allah azza wa jalla uppenbarade de här verserna i surat al-Tawba. Att han har förlåtit dem. Men de frös ut av hela samhället. Ingen i Medina fick hälsa på dem. Och till slut inte ens deras egna fruar. För att de skulle förstå allvaret av det de har gjort. Och det hade en inverkan på dem. Och de verkligen ångrade sig. En daqat alayhim ad-dunya. En hela dunya kändes besvärlig, jobbig för dem. Situationen, subhanallah. Tills Allah uppenbarade laqad taba Allah. En Allah azza wa jall, en förlät dem, subhanallah. Så de lärda har gjort istinbat, taget från denna berättelse, att det är tillåtet att bojkotta folk som syndar. Och tillåtet att bojkotta folk som gör bid'ah, som gör innovationer. Och därför finner vi att Salaf Saleh, de tre första generationerna av muslimer, brukade bojkotta folket av innovationer. De frös ut dem. Det kommer en man till Imam Malik. Och han säger, ja Imam, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Allah har rest sig över tronen. Kaif, hur? Hur har Allah rest sig över tronen? Så Imam Malik blir arg. Hans ansikte blir rött. Han börjar svettas. Och han säger, al-istiwa ma'lum. Vi vet vad det betyder på arabiska. Att han har rest sig. Wal-kaif, majhul. Hur? Det vet vi inte. Wal-imanu bihi, wajib. Men vi måste tro på det, för Allah har sagt det. وَسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً. Och fråga, hur är en bid'a? مَا أَرَاكَ إِلَّا صَاحِبْ حَوَى. Du är bara en person av bid'a. Och så sa han, kasta ut honom från moskén. Yani, bort med den här personen. Och den här attityden fanns. De markerade starkt. De höll inte på och gulla med folket av bid'a. Och yani, det var urvattnat och man satt och skrattade tillsammans. Nej, de markerade. Någon gjorde en innovation, bort. Försvinn härifrån. Ska inte prata med dig. När man Imam Abdullah bin Umar radiyallahu anhu hörde om Al-Qadariya, sekten som förnekade ödet. Då så sa han, om du träffar de här människorna igen, hälsa dem att de är fria från mig och jag är fri från dem. Yani, bort med dem. Och det spelar ingen roll vad de gör, för gärning, det kommer inte accepteras. Tills de tror på ödet. Alla kulihal. Och här nämner ulema då att man kan bojkotta en person av innovation och av synd. Synd också. Yani, till exempel i samhället, du har en person som säljer narkotika. Öppet, alla vet det, han som säljer narkotika. Då kan man bojkotta honom. Du går förbi honom, du hälsar inte på honom. Pratar inte med honom, han pratar med dig, du kollar bort. Han behöver hjälp, du kollar inte ens på hans håll, åt hans håll. Tills han gör toba. Om hela samhället fryser ut honom på det här sättet, kanske han kommer sluta göra haram. Eller hur? Så att det är också tillåtet att göra detta. Men, här kommer en viktig punkt. Och det är att ulema har sagt att när man gör detta så måste man väga upp för- och nackdelar. El-masalih och el-mafasid. Okej? Och då säger de, till exempel, vi har en person som syndar. Är det större nytta att bojkotta honom, eller är det större nytta att inkludera honom och att ge honom råd? Samtidigt visa att det här är inte okej, men vi fortsätter att prata med honom och ge honom nasiha. Jenny, i vilken av dessa två tillvägagångssätt finns det störst nytta? Och då måste man göra en uppvägning. Och väga upp fördelar och nackdelar. Till exempel, du bor i en stad där kanske alla gör bid'a nästan. Ska du bojkotta alla i hela stan? Ska du sluta prata med allt och alla? Kommer det här att ha någon effekt? Nej, det kommer inte ha någon effekt. Till skillnad från om det är en stad där alla är från sunna och en eller två personer är på bid'a och man fryser ut dem. Det kommer att ha effekt. Hänger ni med? I Sverige, ska du börja bojkotta alla som syndar och alla som har halkat bort från islam? Kommer det ha någon effekt? Nej, det kanske kommer att ta dem ännu längre bort från religionen. Hänger ni med? Du har den här släktingen, du har den här kompisen som blev svag och slutade be. Som började synda. Ska vi bojkotta dem? Får man väga upp fördelar och nackdelar? Men oftast i de här länderna kan det ha större negativ effekt att bojkotta en person. För att du kanske är hans enda länk till att bli religiös. Och då ska du också lämna honom. Och då klipper du banden. Ingen som ger honom nasiha. Ingen som kallar honom tillbaka till islam. Så man får i alla fall göra de här uppvägningarna. Att vad finns större nytta och vad är större skada i? En annan aspekt som också är viktig här att belysa. Ibland bojkottar man en person, det som kallas för al-hajr al-waqai. Att du bojkottar en person för att skydda dig själv. Du har en person av shar, han gör fasad, haram, eller han gör bid'a och han kallar till sin bid'a. Han kallar till haram. Och när du träffar honom blir du påverkad. Du blir svag. Du får tvivel. Då får du bojkotta honom för att han stör dig. Eller han förstör. Han gör dig svag. För att skydda dig själv. På samma sätt som du skulle bojkotta en person som kanske har en smittsam sjukdom. Du skulle inte gå nära honom. Gärna för att skydda dig själv från sjukdomen. Eller hur? Du skakar inte hand med honom. Och så vidare. För att du inte vill bli smittad av denna sjukdom. Yani på samma sätt kan det vara med de här syndarna. Om du vet att du blir påverkad, du blir svag. Stäng dörren, håll dig borta från dem. Hänger ni med? Så om vi går igenom det här snabbt. Får man bojkotta en muslim 3 dagar på grund av någonting världsligt? Ja. Och efter 3 dagar? Haram. Okej. Okay. Får man bojkotta en muslim mer än 3 dagar på grund av någonting religiöst? Ja. Men man måste väga upp fördelar och nackdelar. Precis. Ahsant. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kullu ma'rufin sadaqah. Varje eller allting gott är sadaqa. Kullu ma'rufin sadaqa. Och hadithen efter från Abu Dharr radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Även om det är att du ska se din broder med ett leende på ansiktet. Nej. Här säger profeten alaihissalam kullu ma'rufin sadaqa. Kullu ma'rufin sadaqa. Ordet ma'ruf betyder allting gott. Det begränsar inte det goda. Allting gott. Subhanallah. Eller allting gott du gör i islam är sadaqa. Sadaqa är först och främst språkligt att ge pengar eller mat eller kläder till fattiga, eller hur? Ni vill höra ordet sadaqa. Det finns en sadaqa-box i moskén. Du lägger vad i den? Pengar, eller hur? Sadaqa. Det första du tänker på är att ge någonting till en behövande. Men sadaqa betyder också att göra goda gärningar. Allting gott du gör i islam är sadaqa. Subhanallah. Nu sa jag subhanallah. Är det sadaqa? Naam, det är sadaqa. Profeten alaihissalam han sa kullu tasbihatin sadaqa. Varje subhanallah som du säger är en sadaqa. Kullu tahmidatin sadaqa. Varje alhamdulillah du säger är sadaqa. Varje la ilaha illallah du säger är sadaqa. Varje Allahu akbar är sadaqa. Att påbjuda det goda är sadaqa och att förbjuda det onda är sadaqa. Till och med att ha umgänge med sin fru är sadaqa. Till och med att ha umgänge med sin fru är sadaqa. Att försona mellan 2 personer är sadaqa. Att hjälpa en person upp på hans riddjur är sadaqa. Det goda ordet är sadaqa. Varje steg du tar till moskén är sadaqa. Att ta bort något farligt från vägen är sadaqa. Att le mot sin broder är sadaqa. Allt det här har nämnts i sunnan. Subhanallah. Kolla vilken religion. Och det var ju de fattiga sahaba som kom till profeten alaihissalam och beklagade över hur de inte kunde ge sadaqa till fattiga. Ja, ni, vi kan göra allting som de rika gör, men vi kan inte ge sadaqa till de fattiga. Och då nämnde profeten alaihissalam dessa saker. Ja, ni, att göra dhikr och goda gärningar. Att det också är sadaqa, subhanallah. Nej. Och han säger, Rasul alaihi salatu salam, kullu ma'rufin sadaqa. Allting gott är sadaqa. Innebär enda god gärning du gör i islam är en sadaqa. Och det här visar för oss att dörrarna till gott är oändliga i den här religionen. Abwab al-khair är oändliga. De är inte begränsade till en viss gärning. Utan, mashallah, Allah azza wa jalla har gett oss väldigt stor variation när det kommer till att göra goda gärningar. Och Allah säger, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Vad gott du än gör så är Allah kunnig och vetande om detta. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا. Vad gott du än gör så kommer det inte att glömmas bort. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Den som gör så lite gott som en myra svikt av gott kommer att se den. Så allting gott du gör är sadaqa. Och i den andra hadithen, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Även om det är att du ska möta din broder med ett leende på ansiktet. Så första hadithen, allting gott är sadaqa. Och då kanske någon tänker, men detta goda måste vara någonting stort för att det ska vara någonting som räknas. Nej. Se aldrig ner på en god gärning. Se aldrig ner på en god gärning. Även om det är en sån liten god gärning att du möter en annan muslim med ett leende på ansiktet. Är det sadaqa? Nej, det är sadaqa. Att le till en annan muslim, subhanallah. Det får du belöning för av Allah azza wa jalla. Kolla vilken religion. Du belönas i detta liv, i nästa liv, med att du ler åt andra människor. Du sprider en positiv stämning i samhället. Och att le är någonting som är sunna. Vår älskade profet alaihissalam brukade han inte le. Sahaba sa att jag träffade aldrig profeten alaihissalam efter att jag blivit muslim, förutom att han mötte mig med ett leende på ansiktet. Subhanallah. Så att le är någonting bra. Och till och med de säger forskare att när man ler så tar det mindre, yani det kräver mindre ansträngning än att vara sur. När man är sur, man spänner mera muskler i ansiktet än när man är glad och när man är leende. Subhanallah. Och du vet ju själv hur det smittar av sig. Man kanske är lite så här. Så träffar du en person som mashallah kommer med värsta smilet. Nästan som att det kommer på dig, eller hur? Så att mashallah, det sprider sig. Och så träffar du den här personen som är grinig och tjurig och gnällig och bara deprimerad och allting är negativ. Det smittar också av sig, eller hur? Och subhanallah, le. Le mot andra människor. Det är sunna och det är sadaqa som du kommer att belönas för. Och den här hadithen lär oss en viktig sak, och det är att vi ska aldrig se ner på goda gärningar. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Tänk aldrig att den här gärningen är för liten. Den är inte värd. La. Vad sa profeten alaihi wasallam? Ittaqin nar walau bishaqqi tamra. Försök att rädda er själva från elden även om det är med en halv daddel, yani som ni ger till fattiga. En tamr, en daddel. Kanske kostar en krona, eller hur? Det är svenska pengar. En krona, låt oss säga. Du ger bort en halv i sadaqa. Är det någonting värt att nämna? Någonting stort som du kan skryta över? Jag gav en halv daddel i sadaqa. Det är kanske någonting stort. Subhanallah. Allah azza wa jalla kanske låter denna daddel växa tills den blir stor som ett berg på domedagen i belöning, som det har nämnts i vissa hadithen. Stort som ett berg. En enda daddel. En halv daddel. Kanske är det som räddar dig från helvetet. På domedagen behöver du varenda hasanat. När du ler, det är sadaqa. Du ger en krona, en daddel, en brödbit i sadaqa. Du kanske får 10 hasanat. Och det kanske just dessa 10 hasanat som är skillnaden mellan paradiset och helvetet. När dina gärningar läggs på vågskålen. Den dagen då en person inte vill ge bort en enda hasanat, inte ens till sina egna föräldrar, till sina egna barn, för att han är så rädd på den dagen. Vi är i behov av varenda liten belöning på den dagen. Så se aldrig ner på en god gärning. Utan gör goda gärningar. Och inshallah, belöningen är enorm hos Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa hadith berättas från Abu Dharr radiyallahu anhu, där han säger att Rasul alayhi salatu wassalam säger: om någon av er kokar marapa, yani sky eller buljong, fa'akthir ma'aha, så häll i mera vatten och ge till eran granne. Och denna hadith finns i Muslim. Vi talade i förra lektionen om vikten av att vara god mot sina grannar i islam. Att grannen har enorma rättigheter. Grannen har enorma rättigheter i islam. Och en av de rättigheter som grannen har är att man är generös mot sin granne. Man är god, man är vänlig och generös mot sin granne. Falyukrim jarahu. Låt den som tror på Allah och domedagen ära sin granne och vara generös mot sin granne. Så att man ger. Tahadu, tahabu. Profeten a.s. har sagt: skänk, så kommer ni att älska varandra. När man ger varandra gåvor så ökar kärleken sinsemellan. Och grannen är extra viktig. Att man ger. Och spelar ingen roll om det är icke-muslim. Därför Abdullah bin Omar, när han hade en dag lagade mat hemma hos honom, så kommer han hem och säger: har vi gett till våra judiska granne? Fick de någonting? Har vi gett någonting till våra judiska granne? Han repeterar flera gånger. Det var vår granne. Har de fått någonting av maten? Och hans fru sa ja. Alltså, då blev han nöjd igen. Är det så pass? Vi ger till våra grannar. Muslim, inte muslim. Alltså, en granne ska dela med sig. Och här nämner profeten a.s. ett exempel. Och han nämner det lättaste av exempel. Han säger: om ni kokar en buljong, så häll i mera vatten och ge till grannen. Och han nämner ulema en faida, att den här hadithen kan till och med tilltala snåla människor. Varför? För om han skulle ha sagt: om du kokar en köttgryta eller lagar kött, så laga mera kött och ge till grannen. Då skulle den snåla personen tänka: nej, men kött är dyrt. Det kostar 79 kronor kilo och jag kommer förlora 150 kronor. Och så. Han är snål. Men när han säger: om du gör buljong, häll i mera vatten. Kostar det någonting? Kostar vatten någonting? Belash. Så det finns ingen ursäkt att inte hälla i mera vatten och sen ge buljong till grannen. Det är som en soppa, en sky soppa buljong som man då ger till grannen. Så vad menas här återigen? Om vi går tillbaka till tidigare hadithen: se aldrig ner på en god gärning. Här du ger buljong, soppa, har inget speciellt värde. Men det är gesten som räknas, eller hur? Som man säger på svenska, det är tanken som räknas. Men subhanallah, en sak som ni också kan kolla upp, det är faktiskt att det nämns att buljong är otroligt nyttigt. Inte de här buljongtärningarna som finns på affären. De ger smak kanske. Men riktig buljong, att du kokar alltså ben och kött med vatten, är en av de nyttigaste sakerna. Det innehåller proteiner och massa saker. Som det finns med olika former av diet och vidare, där man dricker buljong under en viss period och så vidare. Så att det är ingenting som är har noll värde, utan det är faktiskt någonting som är väldigt positivt. Så här finner vi då, mashallah, att man ska vara generös mot sin granne, skänka. Du köper en påse frukt, du går och ger lite frukt till grannen. Du köper någon söt sak, du går och ger lite till grannen och så vidare. Mashallah. Vi går vidare till nästa hadith. En väldigt, väldigt mäktig hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: man nafasa an muslimin kurbatan min kurbi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawm al-qiyamah. Den som avlägsnar ett bekymmer från en troende i detta liv, Allah kommer då att avlägsna från honom ett av domedagens bekymmer. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Och det som underlättar för en skuldsatt person, för honom kommer Allah att underlätta i detta liv och i nästa liv. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Och den som döljer och skymmer en muslims brister, Allah kommer att dölja honom eller hans brister i detta liv och i nästa liv. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Och Allah kommer att fortsätta underlätta för hans tjänare så länge hans tjänare underlättar och hjälper hans broder. Rawahu Muslim. Den hadith finns i Sahih Muslim. Fyra stycken meningar, mashallah. Och dessa meningar lär oss en väldigt viktig sak. Och det är en princip i islam. Som man säger på arabiska, an al-jaza min jins al-amal. Att belöningen är beroende på vad du gör. Det du gör kommer tillbaka. Kama tudin, tudan. Det du gör kommer tillbaka. Jaza'an wifaqa. Allah säger i Koranen, jaza'an wifaqa. Genom en belöning som är i enlighet med vad de har gjort. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Allah säger i surat al-Rahman, är belöningen för gott annat än gott? Allah, har du gjort gott, du kommer att få gott tillbaka. لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Allah säger att de som gör لِلَّذِينَ أَحْسَنُ, de som har gjort det goda, الْحُسْنَ, kommer att få الْحُسْنَ, en i paradiset, وَزِيَادَ, de får gott tillbaka och någonting extra utöver detta. Att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alaihi salatu wassalam har ju nämnt denna princip i jättemånga hadithen. Och denna hadith är en av dem. Och också den kända hadithen, Ar-Rahimuna yirhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ard, yirhamukum man fil sama. Ar-Rahimuna, de barmhärtiga, yirhamuhum ar-Rahman. Kommer Allah ar-Rahman att ha rahma över. Ha rahma över dem på jorden, så kommer han i himlen att ha rahma över er. Yani, du har rahma mot andra, Allah har rahma mot dig. Du är förlåtande mot andra, Allah är förlåtande mot dig. Du är generös mot andra, Allah är generös mot dig. Ya bni Adam, anfiq, unfiq alik. Allah säger, människa, ge och jag kommer att ge till dig. Och det här är en generell princip som genomsyrar hela religionen. Och kom ihåg det här. Vi vill alla ha rahma. Vi vill alla ha förlåtelse. Vi vill alla ha risk. Vi vill alla ha rifq, vänlighet. Allting gott. Då måste vi också ge det här till andra människor. Och inte bara människor. Till och med al-hayawanat. När du har rahma mot ett djur, Allah har rahma mot dig. Är det inte så? Subhanallah, islam är religionen av rahma. Och ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Och här nämner profeten alaihi salatu wassalam fyra stycken saker. Den första är man naffasa en mu'minin kurbatan min kurab i dunya. Det som avlägsnar en kurba. Och kurba betyder här typ ett väldigt stort bekymmer. En oro, bekymmer, någonting som tynger personens sinne. Du avlägsnar detta från en annan muslim. Och det kan också vara att du underlättar. Det kan vara med tröstande ord. Det kan vara med religiös, spirituell vägledning. Världslig vägledning. Det kan vara att personens bekymmer kanske är en skuld. Han har ett bekymmer och jag måste betala en skuld inom en månad. Annars kommer det här att hända. Och kallas, du hjälper honom att betala skulden. Och bekymret är borta. Är det inte så? Och liknande exempel. Personen har ett bekymmer. Du hjälper till att avlägsna detta bekymmer. Allah kommer då att avlägsna ett av domedagens bekymmer för dig. Och här kommer en fråga. Domedagens bekymmer, är de inte stora? Ahwal yawm al-qiyama, yawmun azim shadid. Den dagen som får små barn att bli gråhåriga. Den dagen kommer de riktiga bekymmer. Den dagen du ska få din bok i höger eller vänster hand. Den dag då dina gärningar ska vägas. Den dag du ska gå över ett syrat över helvetet. Där har du bekymmer. Riktiga bekymmer. Den dag som är 50 000 år lång. Där folk står med solen nära. Och nästan dör av svett. Av törst. Och det finns ingenstans att fly. Och det är bara skräck. Där är det behov av att någon avlägsnar dina bekymmer. Och då kommer Allah att göra detta. Subhanallah. Och därför så sa också profeten alaihissalam. Men mesha ma'a mazlumin hatta yuthabbita lahu haqqa. Thabbat Allahu qadamayhi ala sirat yawma tazulu al-aqdam. Subhanallah, vilken hadith. Den som går hjälper en person som är madlum, han är förtryckt, han har behandlats orättvist. Hatta yuthabbita lahu haqqa. Tills han får tillbaka hans rättighet. Än han tar bort den här orättvisa behandlandet av personen och han får tillbaka sin rättighet. Då kommer Allah att fästa, stärka hans fötter på As-Sirat, domedagens bro. Den bron där fötter kommer att halka. Ja, i den dagen då fötterna kommer att halka ner i helvetet på denna bro, kommer Allah att stärka personens fötter. Som är belöning för vad? För att han gick med en person, hans broder, som var förtryckt. Och hjälpte honom så att han fick sin rättighet. Då kommer Allah att etablera och stärka honom på domedagen så att han tar sig över As-Sirat, över helvetet och kommer in i paradiset. Den andra egenskapen som nämndes i hadithen, men yassara ala mu'sirin. Den som underlättar för en skuldsatt person. En person, en mu'sir, betyder inte bara skuldsatt, det betyder en person som är tyngd av skulder. Han har alltså, jag vet inte om det finns något ord på svenska, men han är verkligen bekymrad och tyngd av skulder. Han sitter i problem, en skuldfälla, han sitter i problem och han måste betala skulderna. Och det är bara som ett berg av bekymmer över hans huvud. Den som underlättar för honom, då kommer Allah underlätta för honom i detta liv och i nästa liv. I detta liv och i nästa liv kommer Allah att underlätta. Taib, hur kan man underlätta för en skuldsatt person? Är någon som vet? Låt oss säga att han har lånat pengar av dig. Och han skulle ha betalat tillbaka nu i slutet på månaden. Men qaddar Allah, pengarna han skulle ha fått kommit. Och det är ett bekymmer för honom. Hur kan du då underlätta för honom? Konkreta exempel. Ge honom mer tid. Ahsan. Det här är det minsta du måste göra. Och det här har Allah sagt i Koranen. I en av de sista verserna som uppenbarades. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرًا. Om han har det svårt, så ge honom då tid, uppskov, dispens, tills det är lättare för honom att betala. Taib, vad kan man göra mer än att ge personen uppskov? Man förlåter synden. Naam. وَأَنْتَ صَدَّقُوا. Versen fortsätter. وَأَنْتَ صَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Men om ni ger det som sadaqa, så är det bättre för er om ni bara visste. Är det din hak? Jag får tillbaka dina pengar. Och då kan du säga, men betala nästa månad, betala nästa år, betala när du kan. Men vad som är bättre än det, det är att förlåta synden och säga lilla, den är för Allah, du behöver inte betala alls. Det är bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det fanns en man som profeten alaihissalam nämnde, från de som levde före oss, från Bani Israel. Eller en man som levde före. Och när den här mannen dog, så kommer änglarna och frågar honom, har du gjort någon god gärning? Och mannen kommer inte på någonting speciellt. Men då så säger änglarna till honom att jo, eller det här med skulder och så vidare. Och mannen säger då, ja, jag brukade låna ut pengar till folk. Och när det var dags att betala så skickade jag mina söner. Och jag sa till mina söner att låt dem betala om de kan. Men om de inte kan betala, så förlåt dem. Eller förlåt synden, kanske Allah kommer att förlåta mig. Och Allah förlät honom.
Som vi sa, han var
förlåtande, Allah förlåter honom. Allah är mer förlåtande än vad vi någonsin kan bli. Hänger ni med? Så att ge uppskov, att förlåta synden, eller förlåta skulden, eller att förlåta en del av skulden, kan också vara att underlätta. Killen är skyldig 100 000, men han har bara 50 000. Så kanske betala 50, resten jag förlåter. Det är också att underlätta, eller hur? Eller det kan också vara att personen är skyldig någon annan. Och du går in och betalar personens skuld. Det är zakat, det är sadaqa. Att betala någon annans skuld. Hänger ni med? Så att det finns många sätt att underlätta på för de som är skuldsatta. Den tredje egenskapen, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا. Det som döljer en muslims brister. Och ordet setara kan betyda att täcka. Yani att täcka hans aura. En person som är fattig och knappt har råd att köpa kläder. Att du klär honom och täcker hans kropp med kläder faller också in under denna hadith. Att göra honom sadaqa med kläder, pengar till kläder, och han täcker sin kropp, sin aura, så han kan be, han har rena kläder, är också en sadaqa. Och då kommer Allah att täcka dig i nästa liv. En annan betydelse är att man döljer personens brister. Yani det var bokstavligt talat, här är metaforiskt talat. Vilket är den uppenbara förståelsen av hadithen, att man döljer personens brister och synder. Och här nämner ulema att om du då ser din broder eller syster synda, och du vet att personen i vanliga fall är mustaqim, personen är stadfast, personen är praktiserande muslim, men råkar göra något fel, då ska du dölja personens brister. Du ska inte gå och sprida det och säga, wallah, jag såg den här personen göra den här synden. Det var en engångsförteelse. Det är mellan personen och Allah. Du kan ge personen råd och säga, broder, syster, det här är fel. Så här gör man inte. Ge toba till Allah. Det kan du göra. Men du ska inte göra en fadiha. Att du skämmer ut personen genom att gå att avslöja personens synder. Utan här praktiseras hadithen. Dölj personens synder. Eller hur? Det kan hända att personen har syndat i hemlighet. Du råkar öppna personens mobil och du ser synden personen har gjort. Han gjorde det i hemlighet, han skäms. Och du råkar se det, döl den. Men du kan ge nasiha till personen. De lärde sig om personen däremot är en öppen syndare. En stor fasik. Som vi sa innan, personen står i centrum och säljer narkotika. Alla vet det, han är langare. Ska vi då dölja hans synder? Ska vi säga, nej, vi får inte prata om honom, han är muslim. Du ska prata om honom, du ska varna för honom. Och säga att han är kär, han är ond, han är shaitan. Akta er för honom. Varna era barn för honom. Håll er borta från honom. Han är en sjukdom i samhället. Han är en mujrim, en shaitan. Som står och förstör människors liv. Man måste varna för en sån här person. Och man kan även ge honom råd. Men här faller inte hadithen in. För aslan, det finns ingenting att dölja när personen själv står och blottar sig själv med dessa synder. Han har avslöjat sig själv. Så han har ingenting med den här hadithen att göra. Och sen nämnde sig hadithen den sista egenskapen. Och det är att Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Att Allah kommer att hjälpa och underlätta för sin tjänare så länge han hjälper sin broder. Eller så länge han är i tjänsten av sin broder. Nej. Och den här delen av hadithen är jätteviktig. Wallahu fi auni al-abd. Allah kommer att hjälpa sin tjänare. Och al-aun här, det är generellt. Allah kommer hjälpa dig. Ekonomiskt, med hälsa, med baraka. Allah kommer skydda dig från ondska. Så mycket. Allah kommer att underlätta för dig i detta liv. När? Så länge du är i tjänsten av att hjälpa din broder. Och här finner vi dygden och belöningen i att hjälpa andra muslimer. Att vara en khadim, att vara en tjänare som hjälper andra människor, som hjälper sina syskon i islam. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Samarbeta. Hjälp varandra i fromhet och taqwa. Och det är någonting som vi muslimer måste göra. Och subhanallah, gör man det här, man hjälper varandra. Och det är generellt. Och det man säger här, de lärda säger, i dunia och i världsliga och religiösa angelägenhet. Det är inte bara religionen. Du hjälper en broder att få ett jobb. Det är världsligt. Men Allah kommer att hjälpa dig. Är det inte så? Du hjälper en broder att gå och handla. Du hjälper en broder och en syster att flytta. Du hjälper folk. Allah kommer att hjälpa dig. Och vi är alla i behov av att Allah hjälper oss. Är det inte så? Subhanallah. Vi är i behov av att Allah underlättar för oss. Jag brukar alltid säga det här. Under mitt korta livsresa. De människor man har träffat som är hjälpsamma. Och vi känner alla de här människorna som alltid ställer upp. Du ringer, han ställer upp. Alltid. Han säger inte nej om det är akut. Han kanske wallah, bor andra sidan stan, men han kommer. Och han vill hjälpa till. De här människorna är oftast folk som alla underrättar för. De har inte problem. De har inte psykiska problem. De har inte ekonomiska problem. Han kanske inte har bästa jobbet. Han kanske inte har bästa förutsättningar. Men subhanallah, livet rullar på för personen. Är inte så? Och det här för mig till en annan väldigt vacker hadith. Att profeten alaihi salatu wasalam, han sa, inna lillahi aqwam ikhtassahum bin ni'am. Allah har ett unikt folk som han särskiljer med gåvor för att gynna al-ibad, gynna andra människor. Och Allah låter dessa gåvor bestå hos dessa människor så länge de delar med sig. Men när de håller tillbaka dessa gåvor kommer Allah att ta dem från dem och ge dem till någon annan. Och i vissa haditer är någon annan som kommer att dela med sig till andra. Enligt de gåvor du har fått, som du kan hjälpa andra med. Allah kanske har gett dig dessa gåvor just för att du ska dela med dig till andra människor. Allah gav dig pengar. Du ger varje månad sadaqa. Du hjälper släktingar, du hjälper fattiga, du hjälper... Halas. Men den månaden du säger nej, nu ska jag börja spara. Jag ska inte ge bort någonting. Fast du kan. Då kanske din ekonomi kommer att krascha. Allah kanske kommer att sluta ge dig dessa extra pengar. Och istället ge dem till någon annan som kommer att göra det som du har slutat göra. Allah kanske gav dig hälsa och styrka. Och du hjälper fysiskt till med saker i din community, i ditt samhälle. Men du slutar upp. Kanske du kommer att förlora din hälsa och bli sjuk. Och inte längre kunna göra dessa saker. Och Allah kommer att ge dig till någon annan. Allah kanske givit dig kunskap. Du gör da'wa. Du kallar folket till islam. Påminner folk. Men någon dag du säger pallar inte. Nefsi, nefsi. Jag bryr mig bara om mig själv från och med idag. Kanske du kommer att förlora den kunskapen du har. Och Allah ger det till någon annan. Så en nasiha är att man spenderar. Man delar med sig. Och man hjälper sina medmänniskor. Hjälper folk. Profeten Ali s.a.w. han sa, khayrukum anfa'ukum linnas. Den bästa av er är den som gynnar andra människor mest. Det är den bästa muslimen. Den som gynnar andra människor mest. Och då rannsaka och fråga dig själv. Är jag från de här människorna som gynnar och hjälper andra människor? Är jag från dessa människor som ställer upp och stöttar och hjälper till? Och jag verkligen hoppas från hjärtat att vi ska ta det här på största allvar. Och alhamdulillah, i många städer finns det bröder som samarbetar, de hjälper varandra. Någon är i nöd, någon har problem och de ställer upp. Och det här wallah, är jättefint. Fortsätt med det här, sluta inte upp med det och bli bättre på det. Och inte bara bättre, var tävla i det. Ibland som handlar det blir, det kommer någon sån här insamling, hjälp någon person. Det går så snabbt att folk inte hinner med. Pengarna är insamlade, kallas. Du missade chansen att ge sadaqa. Det är så det ska vara, eller hur? Jag missade chansen. Bara det gick 10 minuter. 5000 spänn insamlat. Qadar Allah, jag får inte ens ge sadaqa. De hann före. Det är så det ska vara bland muslimer. Är det inte så? Då profeten alaihi salam sträckte ut handen för sadaqa till de fattiga människorna. Omar hämtar hälften av hans egendom. Abu Bakr hämtar allting han äger. Subhanallah. En tävlingsanda, eller hur? För man vill uppnå den här stora belöningen. Så kom alltid ihåg detta. Att så länge vi hjälper andra kommer Allah att underlätta för oss. Men den dagen vi slutar upp att hjälpa andra och vi blir egoistiska, så kanske saker och ting kommer att bli svårare för oss i livet. Och vi ber Allah azza wa jalla att vägleda oss, vägleda våra hjärtan, förlåt oss våra synder och ge oss det bästa i detta liv och i nästa liv. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.